Vet ni vad jag hade på mig idag när jag kom till jobbet?
Ingenting.
Nakenchocken. Bianca Sensori. Nej, jag hade mammakorven förstås. Jag är ju en kvinna som går i en mammakorv. Och jag älskar min mammakorv. Vad är en mammakorv? Helt kort, jag kan berätta hur min mammakorv ser ut. Den svart dunrock som är liksom faktiskt jättelång. Den går ända till mina anklar. Och den är, jag går med den jätteofta. Alltså jag typ går med den ibland inomhus om jag fryser.
Mm. Men mycket? De är så sköna. Ja, jag har också en, men min är vit. Men den är också sådär superlång. Och sen, den är lite sådär A-linjeformad och lite oversized. Så att jag ser ut som en sån Michelin-gubbe i den.
En vit dunrock. Alltså överlag att man går med något vitt kan jag inte förstå.
That's a bold move.
Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tackar.
Har du Ellen en mammakorv? Det är klart du har.
Jo, jag har två. En svart och en kamouflagemönstrad.
Du är modig. Alltså, mm. Alltså helt kort så har SvD, Svenska Dagbladets modeskribent, skrivit att hon tycker att det är synd att vi kvinnor går med mammakorvar. Alltså de här dunrockarna som är långa och ser ut som påsar. Och så har helvete brakat loss. Till och med på finska talar man om mammamakara. Jag har sett jättemånga biopics på uppburna manliga musikikoner den senaste tiden. Och idag ska jag berätta för er vem som är samtidens intressantaste manliga artist och varför. Ellen, du har sett senaste säsongen av den superhypade serien White Lotus. Är det nice eller är det bajs?
Det är lite det jag behöver kanske er hjälp för att figure out om det är nice eller bajs. Jag vet inte riktigt.
Ja. Det blir bra. Satanistisk estetik. Biffen, hon har valt sitt ämne själv.
Jag har inte valt mitt ämne själv.
Var det jag som tvingade dig? Sorry.
Det var du som tvingade mig för att du tror att jag är satanist. Nej, jag ska nu prata om satan. För att det är snyggt.
Satan så bra,
verkligen.
Jesus, satan vad du är söt där. Så sa jag en gång en sibbobo. Inte mig då, men till min kompis. Ja. Det har blivit en tradition i Hollywood att göra påkostade biografiska filmer om musikikoner. Man liksom älskar att göra filmen Den stora manliga artisten. Bara det senaste året har vi sett fiktiv film på till exempel Elvis, Freddie Mercury, Elton John. Jag måste ju börja med att fråga Ellen och Biffen, har ni sett någon av de här biopixerna jag pratar om?
Alltså det känns som att jag sett dem alla.
Exakt.
Jag tror det också.
Jag vet inte ens hur det gick till, men jag har någon anledning har jag sett dem alla.
Man hittar sig liksom i soffan och så tittar man på dem.
Mm.
Mm. Vi är ju inte sämre heller i Norden, för på hösten kom filmen Sommartider. Du talar om den, Biffen.
Jag älskar den. Ja. Ja,
Gyllene tider. Fokus på frontmannen Per
Gessle. Faktiskt såg jag den bara för någon vecka sedan.
Se nu, manliga uppburna.
Och jag blev faktiskt vänligare inställd till min livslånga fiende Per Gessle.
Ja, men vad bra! Detta glädjer mig otroligt mycket.
Okej, nu har ni sett Levoton Tuhkimo, alltså om vår nationalskald Dingo.
Jag hade tänkt se den, men jag har inte.
Alltså samma. Vi pratar nu att vi ska gå och titta på den, men så får vi att titta på något annat istället. Mm.
Mm. Okej, har ni hunnit se So Long Marianne på arenan? Den har kommit i år.
Ja,
den handlar ju alltså om gubben Leonard Cohen.
Han är så bra, men den är jättebra.
Är den bra? Jag har alltså hört att den är ganska shit.
Jag har också hört att den är ganska dålig, så därför har jag lite inte sett den, men jag har hovrat över titeln på arenan.
Okej, förra veckan så såg jag Bob Dylan, A Complete Unknown. Den är alltså regisserad av James Mangold. Har ni sett den?
Nej, men det stör mig liksom att han dejtar Kylie Jenner. Jag kommer inte över det. Det är liksom sådär.
Nu måste vi, alltså inte Bob Dylan då. Det ska vara så.
Nej,
men när Bob Dylan skulle dejta någon Kardashian.
Nej,
alltså,
han skulle aldrig.
Han och Chris.
Timothée Chalamet dejtar alltså. Vem sa ni? Någon av dem? Jenner? Kylie Jenner.
Kylie Jenner, ja.
Det där, helt kort, A Complete Unknown handlar om, det är alltså en biografi som berättar historien om starten på Bob Dylans karriär, då i början på 60-talet, och sen så kulminerar den där filmen kanske med hans kontroversiella elektriska framträdande vid Newport Folk Festival. Vid Newport Folk Festival 1965. Det där, ja, och Timothée Chalamet måste jag nu säga. Timothée Chalamet. Herregud, jag får säga det här fel. Timothée Chalamet, han har varit med i Call Me By Your Name. Var det inte då typ som alla var så här, oh my god.
Men den är så bra, den där filmen, den är nog. Men sen så kom det ju fram att han den där, hans motspelare är någon kannibal och det är lite.
Oj!
Ja, han är där Arnie Hammer. Så det finns helt en dokumentär om det. Att han hade varit sådär till någon sin flickvän att jag vill äta upp dig. Och inte liksom sådär på ett kiva sätt utan på ett sådär skrämmande sätt. Och sen blev han kanslad för att han är en kannibal.
Red flag om någon vill äta dig.
Jesus Christ, verkligen.
Ellen, vad tyckte du?
Jag tyckte den var riktigt bra. Alltså jag var förvånad över hur bra jag tyckte den var. För att jag gick och såg den med min man på hans initiativ och var ganska sådär att nåjo, nu kan jag väl slå ihjäl 2 timmar på bio. Men jag blev som riktigt sådär, nej, jag tyckte det var en riktigt trevlig upplevelse att se den här filmen.
Härligt, jag avskydde den.
Ja.
Nej. Varför?
Timothée Chalamets porträttering av Dylan är outhärdligt självupptagen. Jag vet inte vem som är värre, skådisen eller artisten. Men
han är ju, alltså jag har varit på Dylans skejk och att han satt med ryggen mot publiken. Och sen var det också sådär att det skulle, alla andra hade sådär att det var video liksom screens, men han var så att man får inte ha några videoscreens. Så bara de som var där helt i första raden såg hans rygg och ingen sån.
Men alltså det är det jag säger, att jag vet inte vad jag tycker att det är värre, för jag tycker liksom att Chalamet tolkar honom så hemskt. Jag vet inte, jag tycker att det var en fruktansvärt plågsam film att titta på.
Det spelar jättebra. Jag blev också oväntat inspirerad av det. Alltså jag menar, jag är liksom inte helt... Jag sväljer inte Dylan-myten med hull och hår. Jag tycker också att det är liksom lite sådär... Jaja, sådär ska man ju själv aldrig kunna bete sig. Eller det är ju någonting med att han är helt omöjlig att ha att göras med.
Mm.
Men det är också någonting med det att vara helt kompromisslös i vad jag vill göra.
Mm.
Som jag blev sådär...
Ja,
jo.
Bob Dylan-filmen kompletteras med ett soundtrack-album där huvudrollsinnehavaren Chalamet själv tolkar ikonen. Det är också fruktansvärt. Jag kan säga att jag har lyssnat medan jag har gjort research och nu har mina öron trillat av, ruttnat bort. Jag tycker att soundtrack-albumet och filmen är lika dåliga. Det är liksom som att tvingas titta på stiliserad pastiche, överspänt fanboyande av Dylan rakt igenom.
Men gud, jag tyckte inte alls den var så. Jag tyckte det var ganska nyanserad bild av honom.
Härligt att vi har olika åsikter om det här.
Och Dylan är ju liksom, hans musik är ju sån som, det är jättemånga som har gjort covers. Och det är sån att jag ofta tycker mer om coverversionen än hans liksom original. Så jag menar, många har ju gjort hela, till exempel Brian Ferry har gjort Dylan-esk album som är bara Dylan-låta som han har gjort covers.
Ni måste lyssna. Men
det är ju också liksom, det passar ju in i det här att det är inte Dylans liksom original utan att det är covers.
Men ni måste lyssna på den här Timothées då. Hur han tolkning. Jag tycker att det är som att tvingas att titta på Idol på repeat, lyssna på ett dåligt coverband som tolkar din favoritartist. Det är som att gå på karaoke bara utan att ens ha roligt. Men,
har man någonsin roligt på karaokebar?
Har man någonsin roligt på karaokebar? Kanske man är en mamma.
Om man är med mig så har man roligt.
Men jag vill säga...
Är det en inbjudan Ellen?
Jo.
Jag vill säga också till alla arga medelålders gubbar där ute nu att det är många som tycker som Ellen, de gillar filmen och det där, den har ju alltså fått 8 Oscars inklusive bästa film, så jag kan bara säga att man kan tycka olika om den här. Nu går vi raskt vidare innan jag får dödshot. Alltså att säga, att kröka håret på Bob Dylans huvud, don't do that man, om du är alltså, om du vill sparas stress och ditt liv. Men jag tittar en annan film, också en biopic som heter Better Man. Har någon av er tittat på den då?
Nej.
Vi var på väg också, men den fick så dåliga recensioner så jag orkar inte sen gå och titta på den.
Jag älskar att du har varit på väg på en massa filmer. Sen har du slutat med att du har gått drink.
Ja.
Jag älskar den där inställningen. Jag var då också att titta på Better Man. Och då frågar jag mig så här. Behöver vi verkligen en Robbie Williams biopic musical där huvudrollen spelas av en dator genererad schimpans?
Nej.
Vad är grejen med att det är en schimpans? Är de andra också schimpanser? Nej, det är en Disney-film.
Det är bara han som är en schimpans. Jag vill också säga att det kom ju också en dokumentärserie om Robbie Williams för typ 1 år sedan som finns på Netflix. Jag menar, hur mycket måste vi höra om hans liksom kokainberoende? Men,
och sen han har inte sett ut någon musik på jättelänge, men så ser han bara ut en massa filmer.
Men, nu vill jag bara säga till Robbie Williams, på tal om karaoke, Angels är den bästa karaoke-låten någonsin. Och har man en gång gett ut en sån låt så tycker jag man kan liksom bara chilla resten av livet.
Men jag tänker så här, alltså att vi har blivit så desperata att göra så här obetydliga filmer över manliga genier att vi gör datorgenererade schimpanser som får spela huvudrollen. Och alltså, jag stötte på den här Piece by Piece filmen, den är regisserad av Morgan Neville. Och alltså den berättar Pharrell Williams historia genom Lego-animation. Alltså, jag förstår inte, varför kan man inte bara göra en intressant dokumentär? Jag skulle inte ha något emot att se det här manliga fenomenet Pharrell Williams, men liksom, kan han vara sig själv, måste vara Lego? Eller vet du vad, låt bara bli, är det inte en lite vild idé?
Men hej, tänker ni gå och titta på den där Maria Callas filmen, den tror jag att det var bara...
Finns den inte än ute?
Ja, ja.
Ja, men jag pratar ju inte om kvinnliga genier nu, jag pratar om manliga. Ja. Så nu kan vi inte prata om Callas.
Men jag tänkte att det har också kommit filmer om kvinnliga genier.
Ja, exakt. Mm. I oktober kommer det att vara premiär av filmen om Michael Jacksons liv. Michael ska den heta. Och rollen spelas av Jafar Jackson som är alltså då son till Michael Jacksons bror Jermaine. Och det där, jag tänker bara att man får väl vara glad då att de hade den goda smaken att inte låta den rollen också spelas av en apa.
Ja, fast det skulle ju passa ganska bra att någon Bubbles descend, liksom, någon Bubbles kusin skulle ha varit. Oh my God.
Men det är ju också någonting, om hans brorson spelar honom så vet man ju också hur djupt och ärligt den filmen kommer att gå.
Exakt.
Det har varit jättemycket problem med något, att de inte hade läst igenom något krav och hittat dit. Och man undrar liksom att blir den alls av, men vi får se.
För det tyckte jag till exempel med den här Elvis-filmen som kom för några år sedan med Austin Butler i huvudrollen. Mm. Så den tyckte jag också var problematisk. Nej, men alltså jag tyckte också den var ganska seg just för att det var så tydligt att Elvis dödsbo hade liksom godkänt stämplade och att det var som sådär Elvis blev för mycket hjälte i den.
Det är ju
det, jag tyckte om i den delen av filmen, för han har ju till och med, alltså han har väl inte godkänt, för han har väl aldrig godkänt någonting i hela sitt liv, men han har väl inte uttryckligen sagt emot den här filmen heller. Trots att den ändå ger en ganska sådär, inte får man ju liksom, det är ju inte ett jätteattraktivt porträtt av honom.
Ja, det där har funderat jättemycket på så här, att vem skulle vara, alltså, typ vem är vår tids Bob Dylan? Och vet ni vad, jag har hittat honom. Dagens Bob Dylan är Bad Bunny.
Benjamin Ingrosso.
Bad Bunny.
Okay.
Benjamin Ingrosso. Nu får du inte säga att du inte vet. Du får inte säga att du inte vet vem det är. Nu vet ni vem Bad Bunny är.
Ja, klart jag vet.
Ja, men jag tycker ju inte om sån där musik alls. Så.
Det hade jag räknat med. Att inte Biffen skulle tycka om det.
Nej.
Benito Nej. Antonio Martinez Ocasio. Han är 30 år gammal hemma från Puerto Rico.
Han också är ihop med Kardashian.
Han har också, precis, han har också dejtat någon.
Det är alltså faktiskt, måste jag säga.
Ser ni det här liksom? Att alla som dejtar en Kardashian, så då, nu konspirationsteorier run strong.
Mm. Alltså, ja... Men nu kommer vi väl ihåg att det är inte Bob Dylan som dejtar, utan det är ju hans skådis. Nej, skådis.
Ja, vad
ja, ja. Men Bad Bunny alltså den, Bad Bunny, faktiskt så säger han själv så. Men det är den största inom latinamerikansk musik och det är alltså jättestort. Det är den tredje mest strömmade artisten på Spotify och det markerar hans sjätte raka år bland topp 5. Och liksom, han håller igång han har samarbete med världsstjärnor. Och ändå, när han har sina samarbeten så pratar han alltid spanska. Och jag tycker det är så nice. Det är så nice. Han låter liksom alla anpassa sig till honom istället för tvärtom. Och så älskar jag hans respektlösa inställning till genregränser inom musiken. Han har en kaxig attityd. Och helt i början av sin karriär så han började alltså inom Latin Trap. Och sen la han grunden för det här nyskapande inslagen som han tog med sig in i reggaeton. Alltså den genren som gjorde honom till megastjärna. Och jag kan ju alltså säga att jag är en jättestor fan av reggaeton. Så det här passar mig jättebra. Jag lyssnar på Bad Bunny alltså flera timmar per dag. Mm-hmm. Men det gör inte du, Biffen, men gör du det, Ellen? Lyssnar du?
Nej, inte flera timmar. Jag tycker han har väldigt många bra hits. Jag lyssnar ju bara på hits oavsett vem det är. Mm. Men det är ju det att jag har, för att riktigt, riktigt älska en låt så behöver jag ha en connection till texten och min spanska är på una cerveza por favor-nivå. Så att det skapar ju ett visst avstånd. Det är ju ändå en skillnad mellan honom och Bob Dylan. Det är ju att, alltså, för jag såg honom, han var med, alltså SNL hade ju det här 50-årsjubileum.
Det är en skillnad. Ja. Det finns många, men ja, go on.
Men, nej, men alltså en stor skillnad ska vi säga. Jag såg honom när han var med där på SNL, det här 50-årsjubileet som de hade nu i helgen. Och han bjuder ju på sig själv, alltså han var ju med i så här flera sketcher. Och har väl också kanske hostat någon gång.
Han är ljuvlig. Nu ska jag berätta.
Och det skulle Dylan aldrig göra. Han skulle aldrig dra ett känt som någon hörde.
Och det är, det här, det är därför jag säger, alltså, där har min spaning, att Bad Bunny är vår tids Bob Dylan, men bättre. Jag kommer till det här.
Jag mår illa.
Bad Bunny är alltså förstås mer än väl införstådd i hur det känns att då som invandrare jaga sina drömmar utomlands men samtidigt längta hem. Han alltså, förra året så spenderade han ungefär halva året då borta från Puerto Rico. Han avslutade en arenaturné som drog in mer än 200 miljoner dollar. Han var värd för Met-galan tillsammans med Jennifer Lopez och Zendaya. Han uppträdde på Vogue World 2024 i Paris. Och sen det viktigaste av allting, han ska vara med i Happy Gilmore 2 tillsammans med Adam Sandler. Den kommer på sommaren. Jag tänkte så här, att nu börjar han säkert att rappa på engelska och liksom samarbeta med superstjärnor. Han vill kanske ha tillbaka första platsen på Spotify. Den upptas ju nu av Taylor Swift. Men sen gick han helt i motsatt riktning. Det bitirarma fotos betyder jag borde ta i fler bilder. Så det är hans 6:e soloalbum och den kom den 5 januari. Och det är kanske det bästa album jag har hört på jättemånga år. För det liksom är, det håller. Alla sånger är jättebra och man hittar liksom nya, alltså det är också jättemånga sånger på det albumet. Så man, alltså jag har just hittat så här 3 nya så jag bara lyssnar på. Det är därför jag kan lyssna så jättemycket på Bad Bunny varje dag. Mm.
Han alltså, men du pratar spanska, va?
Jag pratar spanska. Jo.
Ja. Mm. Jag kan rekommendera Markus Krunegårds nya skiva som kom ut förra veckan.
Ett manligt geni det också. Bad Bunnys album nådde 1 miljard streams på 13 dagar på Spotify. Det är alltså slogs rekordet för den snabbaste manliga artisten.
Mainstream.
Ja, no mainstream. Men det som jag tycker om med honom, det som jag tycker liksom att gör att han är så otroligt bra, är hans känslomässigt liksom, att han är, det här senaste albumet speciellt, han är mest sårbar och naken samtidigt som han liksom också är kulturellt autentisk och musikaliskt så superambitiös. Alltså det är en djupdykning i hans identitet och självbild. Och här skildras då hans försök att fly från hjärtesorg, kändiskap och politik. Samtidigt, och det här jag tycker är så intressant, han gräver alltså i Puerto Ricos rika musikarv. Och det när du säger, Ellen, att du tycker ja, att det är liksom större när du inte förstår. Men eftersom vi har en sån här, jag vet inte vad han, jag minns inte hans namn, men en sån här konstig president där på andra sidan, så tänker jag så här, måste man alltid prata engelska?
Jag tycker så här, nej. Alltså, det störande är ju att jag inte kan spanska.
Ja, jag förstår. Han har själv sagt att det här albumet är inte för turister. Jag läste en intervju med honom i The Time och han säger att han vill att lyssnarna ska bortom öns stränder in i bergen till en plats av motstånd. Och det är nu jag närmar mig mitt svar på det här med, men liksom varför jag tycker att han är så viktig idag. Därför att han har alltså varit engagerad i politik alltid. Och på hösten så minns ni när en sån där talare vid Donald Trumps valmöte kallade Puerto Rico för en flytande ö av skräp.
Ja.
Ja, det var ju fräckt. Och då gick Bad Bunny ut och endorsade Kamala Harris. Och den här just det här nya albumet har en låt som heter Lo que pasó a Hawaii. Det alltså betyder vad som hände Hawaii. Och han sjunger också där att jag vill inte att det som hände i Hawaii ska hända dig. Och nu måste jag alltså reda ut, ni vet väl att Puerto Rico nämligen inte är självständigt utan det hör till USA.
Ja. 18... Men det är ju inte en av de, alltså även av de här 50 staterna eller 52.
Nej, 1898 så beslagtogs och förklarades då både Puerto Rico och Hawaii som amerikanska territorier. Och Hawaii blev då den 50:e delstaten 1959 och är ju alltså superamerikaniserat. Medan Puerto Rico, helt som du säger, de är alltså inte en delstat. De är ett icke-inkorporerat territorium. Alltså, de fick behålla sitt eget språk och kultur. Och det där, det har de ju alltså gjort. De pratar ju spanska. Och
det är som eller vad heter det, USAs Åland.
Ja. Mm. Men alltså jag vill också säga så här, att lite skiljer det sig, för att å andra sidan, den här öns nästan 4 miljoner invånare så är amerikanska medborgare men saknar rösträtt i amerikanska val. Alltså de har inte kunnat välja Trump eller inte välja honom. Så det där ön har ju i praktiken varit USAs koloni i 127 år. Och när Bad Bunny pratar spanska, så det är inte heller liksom sådana spanska du lär dig i Spanien, utan det här är alltså Puerto Rico eller dialekt. Och han vägrar prata någon annan form av spanska, okay. Vilket jag älskar. Så han har så mycket som är så bra. Alltså, men nu vill jag prata mer om politik. De negativa effekterna av sån här över 100 år lång relation då, ett exempel politisk repression i Puerto Rico då, exploaterande försummelse, massemigration från ön, smygande gentrifiering, alltså exakt det som Bad Bunnys senaste album handlar om. Och nu när världen är i gungning och man undrar så här, vad är demokrati, vad är världsfred, så tycker jag liksom att världskärnor som Bad Bunny, som vågar trotsa den här rådande världsordningen och vända den här mäktiga USA-ryggen, är oerhört viktig för att jag liksom inte ska förlora kanske framtidshopp. Och då tänker jag så här, Bob Dylan, han gömmer sig då bakom cigarettrök, alltid så här ganska dryg, egocentrisk personlighet, en ovilja att utåt verka politiskt engagerad. Så där är Bad Bunny en person som har förändrat musikbranschen genom att vara sig själv med en avsaknad av det egocentriska. Att ja, Bob Dylan har alltid varit en politisk gigant med alla de här hans kampsånger, nu förstår jag det. Hans inflytande är främst poetiskt och filosofiskt, och han liksom är så här, han har så här tidlös samhällskommentar som ju har satt jättedjupa avtryck. Men Bad Bunny är mer aktivistisk och direkt, han är liksom så här omedelbar och är jättehandlingskraftig. Och han har omdefinierat latinamerikansk musik, han har raserat barriärer, han har utmanat normer och samtidigt lyfter han sin egen kultur och använder då sin röst så här långt bortom musiken. Han tar ju alltså också jättemycket ställning för sociala orättvisor och lyfter så här frågor om jämlikhet, hbtq-rättigheter och korruption. Och det är det som jag tycker är så viktigt här nu. Det största vikt då liksom Donald Trump föser fram transpersoners existensberättigande till kulturkrigets frontlinjer i takt med eko av hans äldre idéer om USAs naturliga rätt att expandera och dominera västra halvklotet, så vi behöver sådana här artister. Punkt. Mm.
Ja. Jag säger ingenting emot Bad Bunny. Jag säger ingenting emot någonting av det du har sagt. Men om du försöker hitta vår tids Bob Dylan,
så är det inte Bad Bunny.
Ja, nej, för att jag tänker det beror lite på vad man har för inställning till Bob Dylan. Men jag skulle vilja slänga ett annat namn in i leken här.
Spännande.
Ja, ja.
Ja, Kanye West. Och obs, not a fan, tyvärr.
Nej.
Men eller tyvärr att man inte kan vara ett fan av honom längre utan...
Nej, ja. Alltså det är nog sorgligt, för att jag menar, han har ju faktiskt gjort jättebra skivor, men han är ju
exakt
galen.
Och det är det jag menar, sådär, ett musikaliskt geni som bara så hela tiden så ger ut skivor nu på senaste tiden som har varit så där folk, man bara jaha, det här var ju inte vad vi hade tänkt eller ville eller så där, och hela tiden på något sätt har en sån här obenlig lust att måste göra tvärt emot vad alla förväntar sig av honom, precis som Dylan. Sen också totalt omöjligt att ha att göras med, precis som Dylan.
Ja, men jag tänker att jag letar inte efter liksom en som ska vara lika asi, utan jag tänkte att jag skulle leta efter någon som är bättre.
Ja, okej. Okay. Ja, du tänker så.
Nu går vi vidare, och nu ska det bli White Lotus.
Från ett kulturfenomen till ett annat. Och det har ju faktiskt, alltså steg är ju inte så långt, för du pratar ju om den här liksom kolonialiseringen och sådär. Och det är ju också ett tema i White Lotus, den här tv-serien vars tredje säsong hade premiär i söndags. Och till skillnad från många andra samtida serier så släpper de ju liksom ett avsnitt i veckan. Men
det är ganska nice, tycker jag.
Ni tycker det? Tycker ni det är nice?
Ja, det är old school.
Jag är alltid för när saker går lite långsammare än normalt. Och jag har då förstås sett det här första avsnittet. Och det vet jag att du också har, Kia.
Ja, vi har ju sett några till. Vi har ju fått en...
Jo, jag visste inte om man fick säga det.
Det får man nog säga. Ja. Vi har fått tre... jag och Ellen har fått titta på tre avsnitt av den tredje säsongen. Men vi har lovat dyrt och heligt att inte avslöja en enda spoiler från ett enda annat avsnitt än det första.
Nu måste ni vara försiktiga.
Ja, vi lovar att vi är...
Helt katastrof.
Ja, men vad är din relation till White Lotus-biffen? Har du sett de tidigare säsongerna?
Alltså jag har försökt titta på det. Jag har säkert fyra gånger börjat titta på det där första avsnittet. Men jag kommer bara inte in i det.
Jag har nog slukat både säsong 1 och 2. Sådär, och det är någonting med, alltså minns ni när första säsongen White Lotus kom? Det här var 2021, så vi var liksom mitt inne i pandemin.
Mm.
Och det känns som att vissa sådana kulturgrejer, speciellt tv-serier som kom där såhär sena 2020, 2021, så har man liksom såhär orimligt varma känslor inför, alltså typ såhär Tiger King och vad heter det, den här Bo Burnham-specialen och sådär. Att, för att det var som en sån här små lägereldar som man kunde samlas kring. Och också så här första säsongen av And Just Like That, då var det fortfarande också så här pandemitider. Och plötsligt var det som någon, det var som ett andningshål en gång i veckan där man kunde liksom prata om någonting annat än att världen är på väg åt helvete. Ja, att White Lotus kanske är lite red på den vågen också av att vara en sån här en lägereld i pandemitiden. För den blev ju så här orimligt hypad från första början. Eller orimligt, men väldigt mycket hypad från första början.
Och den är ju bäst, den där första säsongen. Den tycker jag...
Ja, jag tycker nästan andra säsongen är bättre.
Va? Den som har fått... Alltså den är ju typ där Italien utfärden. Den har fått sämst kritik så här, worldwide, tyckte jag att jag läste någonstans.
Ja, no, men här får den lite bättre kritik.
Jag undrar den där inledningen. Jag vet inte när det kommer sån här... Alltså det är samma... nu har inte Biffen sett den här tredje säsongen, men det är samma sån här nipprig musik som triggar en lite.
Ja.
Jo, och det där ska jag komma tillbaka till alldeles strax, men om någon motförmodan inte är bekant med den här serien, så är det liksom en... Det är alla tre säsonger hänger väldigt, väldigt löst ihop, att det är liksom ett nytt cast och vi är på ett nytt ställe för varje säsong, och varje säsong börjar med att det har skett ett mord, eller att till exempel nu i den här tredje säsongen då, så börjar det med att det är sådär enorm skottlossning inne på det här lyxhotellet, men vi vet inte vem som har skjutit eller vem som blir skjuten eller vad som händer, och sen liksom hoppar det till en vecka tidigare, och så får vi följa då ett gäng människor som från att de checkar in på det här lyxhotell eller resort eller vad man nu ska kalla det, fram till att det händer. Och precis som du sa, Kia, så först var vi på Hawaii och sen var vi i Italien och nu är vi då i Thailand. Och i den här säsongen så det skymtar förbi en gammal bekant som har varit med i tidigare säsongen, men liksom annars är det helt nytt ställe och nya människor. Och jag tycker det här är liksom, först ska jag börja med att räkna upp vad jag inte är så övertygad om i den här säsongen. Och det är just den här, alltså jag tycker White Lotus, det som har varit deras största styrka, förutom att de råkar lansera sig mitt i när vi alla satt hemma och bara ville ha något nytt att se på tv, så är att de alltid har lyckats skramla ihop en sån här jättebra cast. Att de har haft liksom en otrolig de har lyckats blanda så här unga lovande kärnskott med så här gamla bekanta ansikten från andra sammanhang som känns lite lagom underskattade. Till exempel, en stor orsak till varför jag tycker säsong 2 var bättre, för att Jennifer Coolidge, som var då med, hon var också med i säsong 1 visserligen, men i säsong 2 fick hon en lite så här större roll. Hon blåser ju som nytt liv i sin ganska så där lågmälda karriär tack vare det här, och hon har ju liksom på något sätt fick plötsligt en hel massa cred som hon förtjänar som en komedienn, för att hon är jätterolig. Min personliga favorit från White Lotus karriär, eller casten från så här historiskt, är Michael Imperioli, som då är Christopher från Sopranos. Han var också med i säsong 2, kanske också därför jag tycker om säsong 2. Och det är nog mest bara för att jag inte kan get enough av hans fantastiska ansikte. Jag skulle kunna stirra på det.
Vem var det då?
Nej, men han som spelar Christopher från Sopranos, så här, stor näsa, han spelar en pappa som var där på semester med sin pappa och sin son, och han var också sexmissbrukare typ.
Ja. Det är en cool, det, faktiskt jag tycker att ja, okay, det är en cool del i den här säsong 2.
Ja.
Alltså det är så här hemskt sarkastisk humor hela tiden. När jag tittar, alltså jag tänker mycket på så här Magnolia, American Beauty, när jag ser på den här White Lotus. Den har samma stil. Alltså jag läste någonstans att Alan Ball är den som har typ skrivit manus, och han har också skapat Six Feet Under, och det är ju också en sån jättebra tv-serie.
Oh, ja, men det mekar ju lite, det visst känt, men det mekar ju lite sens faktiskt. Det har lite samma sådär hotfulla stämning.
Exakt.
Hela tiden. Men mitt första problem med den här tredje säsongen är att liksom sådär spontant så känner jag inte att det är ett sådär jätteroligt cast som de har fått ihop. Vad fan heter cast på svenska?
Entourage. Nej, men det heter inte entourage. Men jag förstår vad du menar. Och du har helt rätt.
Ja, det är liksom inget sådär som att oj vad kul att hon är med, eller vad kul att han är med, oj shit, han fanns ju. Alltså enda som jag lite sådär blir glad av är den här Amy Lou Wood, heter hon, det är hon är med Framtänderna. Som var med i Sex Education, och hon spelar också lite samma roll nu, åtminstone sådär hittills i serien tycker jag, som hon var i Sex Education, ganska sådär ditsig och liksom sådär.
Jag tycker genom hennes pojkvän Rick, jag tycker att varje scen han är med så är det alltid jättespännande.
Ja, han är ju, han ser ju som väldigt sliten ut.
Walton Goggins.
Ja, och han är ju också, han har ju varit med i någonting, men han är inte, han är ingen som jag så här reagerar på. Och det är som flera så här, vissa ansikten som ser vagt bekanta ut, men så googlar jag och säger så här, jaha, ja, ja, okej. Alltså det är ingen som är så där att oj vad roligt att de är med. Men mitt största problem med den här säsong 3 so far, det är ju den här intromusiken, för du var ju in på det, Kia.
Mm.
Att den här jätte så där, de har haft ett otroligt en otrolig intromusik i både säsong 1 och säsong 2, och de har liksom mixat om det mellan säsongerna, så att i säsong 1 så hade då lite mer sådär, jag vet inte, sådär Hawaii-inslag i musiken, och sen drog de på med stråkar och grejer när de var i Italien, och nu har de mixat om det till någon mer sådär, I'm guessing thailändsk variant då. Men jag tycker att den här musiken, den är ju helt borta, den är inte alls samma den här som man liksom vill hör, eller?
Men nu är, det ju, nu är det ju så här thailändsk musik. Jag tänkte faktiskt under att jag hade, alltså förlåt att jag säger så här, men jag tvingar mig faktiskt igenom de här delarna. Så har jag tänkt så där, den här soundtracken är säkert bättre än från Bob Dylans soundtrack från den här filmen. Så jag skulle kunna tänka mig att spela den hemma när jag bjuder dig på middag. Men jag skulle kunna ha på den i bakgrunden.
Nej, men jag tycker den har varit så otroligt legendarisk, den här intromusiken i säsong 1 och 2. Och nu är det bara som sådär, jag kommer nog antagligen till tryck på hoppa över intro.
Ja, jag tycker det är såhär nipprig och jobbig. Att såhär man har feber, så känns det när man lyssnar på den. Men jag menar såhär, överlag spelar de jättemycket thai-musik. Och det kan jag uppskatta, eftersom ni har märkt att jag uppskattar musik som inte på engelska.
Ja, ja, ja. No, jag har inte tänkt så mycket på liksom soundtrack överhuvudtaget, utan mest bara på den här liksom, för jag var som så, jag satt som beredd och bara sådär, oj, får se nu då hur det låter den här gången, och så bara, vet inte vad, det här säga, är nog helt annat.
Får jag säga ändå alltså att jag, för det finns ju en skådespelare med i den här serien som jag tycker att är otroligt irriterande, alltså så vidrig, du vet säkert vem jag menar. Nu vet jag inte vad han heter i serien, men han spelas av Arnold Schwarzeneggers son,
ja,
Patrick.
Ja, no, det är ju också en sån här, men det tycker jag också inte är som en sån här, jag antar att det är tänkt som en sån här kul casting, att Arnold Schwarzeneggers son Patrick spelar en sån här ärkedouche som också är typ naken, det första han är.
Ja, han är jättemycket naken. Serien.
Men inte ens, det är bara sådär, jaha, okej. Okay. Alltså, ja, nojo. Men jo, han är ju, men det känns som en sån här typisk karaktär som också har figurerat tidigare i White Lotus, att han är en sån här rik, bortkämd skitstövel som säkert kommer visa sig ha något lager så småningom.
Exakt, och som är sådär douche hela tiden mot alla, och som man tycker jätteilla om. Och så finns det med den där samma, den där lillabron som är helt borta. Det tycker jag att han har i många av sina, eller det hade han ju den där i den där första säsongen.
Jo, han som sov i köket, ja.
Nej, men nu har ju det i andra säsongen också. Med den där dysfunktionella familjen. Den där du diggar den där.
Ja, precis. Ja. Jo, han var ju kanske inte lillebror, men han har ju samma roll ändå. Just den här liksom unga, sådär, va? Vad håller ni på med? Ja, och det är någonting, alltså stämningen mellan de två bröderna. Alltså det är ju någonting där som jag inte...
Ja, det är obehagligt.
Ja, men... Och mitt tredje problem, och det här är bara mitt problem, jag tror inte det är seriens problem, men det är också, alltså det är det rent geografiska, jag är som inte så intresserad av Thailand. Alltså förlåt. Alltså det här är ju som bara mitt sådär eurocentriska, vita västerländska problem förstås. Men jag känner på något sätt som att Thailand inte är en rolig liksom kuliss. Och det är väl kanske någonting med att jag sådär förknippa turism i Thailand med sådär lönnfeta, vita bekanta, alltså bleka bekanta som sådär postar från stranden på julafton när de är i Thailand och säger, kan man också fira jul? Alltså vet du att jag blir sådär...
Alltså det är inte riktigt fint.
Men det är ju också jättefint med alla de här buddhismtemplarna och sådär, men det är någonting med Thailand. Och det är också en grej som de tar upp i serien ganska, det här LBH, alltså Losers Back Home. turism i Thailand för mig är också väldigt tätt förknippat med liksom sådär skalliga vita män som reser dit och blir ihop med en mycket yngre kvinna, eller blir ihop eller vad man nu ska kalla det. Och det här, och det är ju en faktor som också tas upp. Eller det, alltså precis som i tidigare säsonger, så är ju det här liksom det här koloniala filtret på hela tiden. Det är hela tiden liksom så här, de här temana är ju typ makt och pengar och kolonialism, och handlingen kretsar kring liksom rika människor och de människor som passar upp dem och jobbar för dem på något sätt.
Men jag tycker att alltså det där mänskliga den här mänskliga faktorn, den mänskliga känslorna, mänskliga sättet att vara, de hittar man ju då hos lokalbefolkningen, som liksom hela tiden bara så här följer med det här bizarra beteendet av de här superrika. Mm. Men alltså, det är helt underhållande, men jag tycker att det är ganska slitet perspektiv. Alltså det är sådan en inverterad kolonialistisk blick som, jag vet inte, som också sätter lokalbefolkningen på alltså sådan tron, att man är sådär, wow, när de på sin pedestal. Och jag är lite, alltså kan vi inte där än? Har vi inte sett det där än 1000 gånger?
Ja, det där är också en tanke jag tänkt. Men jag ska försöka liksom, det här med att det är i Thailand, det är mitt problem. Alltså det är ju bara jag som inte har riktigt har tillräckligt kunskap eller lite för mycket ointresse. Alltså jag tänker att jag kanske får en knäpp på näsan. Jag ska nog fortsätta titta. Kanske jag bokar en resa till Thailand när jag har sett klart. Och bara, shit, jag vill åka dit. Ja, men det som jag tycker var positivt då är ju just den här hotfulla stämningen som vi pratar om. Eller just det här, alltså han är som jättebra, den här Michael White som har regisserat och gjort serien. På att så här bygga upp så här hotfull och frustrerad stämning med väldigt små medel, men samtidigt också vara väldigt rolig. Alltså det känns som att vi vet ju att någon kommer att börja skjuta i, liksom, i slutet av veckan. Och det känns som att det kan vara vem som helst. Alltså vem som helst kan få en knäpp och bara liksom bli galen där. För jag kan inte, och det har jag tyckt om i de tidigare säsongerna också, att jag har aldrig kunnat lista ut vem det är som har dött eller vem som har gjort vad. Att det är alltid en sån här, alla vägar är öppna väldigt länge. Och också den här liksom att han, och det här som är i den här säsongen kanske tydligare än vad det har varit i andra säsongen, men som nog har varit med hela tiden, men det här med att alla hatar allihopa. Men att alla hatar varandra hela tiden.
Men är det inte så som livet är?
Ja, men det är det jag inte riktigt vet om jag skriver under som slutsats. Jo, alltså det är ju, jo, man gör ju det, men samtidigt är det faktum. Jag vet inte. Det är någon, ja, men ja, men och det här är kanske extra tydligt, och det är också min favorit karaktärs kluster, eller vad jag ska säga. De här tre blonderade medelålders kvinnorna som är vänner och har varit vänner sedan barndomen, och de checkar in i hotell, och man förstår direkt att de här hatar varandra.
Ja, verkligen.
Helt sådär. Ganska ohejdat. Och de ser jag fram emot att liksom följa med vidare i serien, för jag tycker att de är, där känns det som att det finns mycket roligt att ta vara på. Speciellt den här ena som spelas av Carrie Coon. Hon var en sån som jag fick googla. Hon är med i The Gilded Age. Det där du känner igen.
Just det. Fast jag tycker att de är också lite så här, det är lite klischéartat, deras beteende.
Jo. Jo, men det, på något sätt är det ju, White Lotus leker ju alltid med klischéer. Mm. Och så tycker jag också mycket om den här jättesöta vänskapen mellan Mook och Guy också, med två anställda på hotellet. Och den här Mook är tydligen också, hon spelas av Lisa från Blackpink, eller hon heter Lalisa Manobal egentligen som skådespelare då, men hon är, när hon sjunger i, vad heter det, Blackpink, så heter hon bara Lisa, som också är en superkärna antar jag, och så inser jag då att jag har kanske, de faktiskt har lyckats skrapa ihop en rolig cast den här gången, och det är bara att jag har blivit gammal och har dålig koll. Men jag kommer nog fortsätta titta, men jag kanske inte kommer att investera så jättemycket i det. Kanske handlar det om att det inte är pandemi längre, eller så handlar det om att alla serier har någon slags där bäst före datum som rätt ofta passeras, och det börjar kännas lite som att White Lotus kanske ska börja knyta ihop det så småningom. Eller så har det gått inflation i, och det här var du in på också Kia, det har kanske gått inflation i ett film och tv om ekonomiskt oberoende människor och deras frustrationer. Alltså det känns som att vi måste börja hitta andra historier och berätta snart, för det har varit så mycket. Det har varit Succession, som visserligen är det bästa som har sänts på tv på flera år, men också så här Industry och Wolf of Wall Street och Baby Girl, och alltså alla de här handlar ju liksom på något sätt om jätterika
det,
människor.
Och det är ju liksom jätteorelaterbart i synnerhet i dessa tider när alla är...
Just så där, alltså att vi är trötta stressade. På rika människor, alltså porträtt av rika människor. Hitta på något annat.
Med sina påhittade problem.
Men det finns väl en, liksom, en orsak till det. Alltså det är väl också så att så här, intresse för sagor och fantasy alltid stiger när världsläget är oroligt.
Ja.
Vad är nog fantasy och saga än att vara ekonomiskt oberoende? Liksom? Så att det är väl det. Men jag tycker att på något sätt så har det varit så mycket de här senaste åren att nu måste vi snart börja liksom... Jag skulle vilja som riktigt se en serie där kvinnorna inte är liksom så här fillers stela i ansiktet.
All right, Satan, det är din tur.
Ja, jag vill inte skrämma er, men bland allt annat skit som pågår här i världen så har nu då även satanismen kommit tillbaka. En sån riktig otäck online satanistkult har uppdagats. En sån sekt som kallar sig 764 och håller på med nazism, satanism, pedofili och sadism. Vilket ju låter jättekul. Och med medlemmar då i till exempel Sverige, alltid en föregångare, och Storbritannien. Och de här typerna i den här kulten, så de har anfallit och knivhuggit folk och sen satt ut det på nätet. Eller försökt övertala folk att begå självmord. Och sen kom det fram att det var ett gäng tonårskillar som låg bakom det hela. Sen svettiga incel-satanister med akne blir liksom inte värre än det. Men jag vet, tonårskillar, de är alltid så skrämmande. Jag är jätterädd för tonårskillar. Det är något äckligt med dem.
Liksom. Alltså jag tror det är helt bra att man är rädd för dem. För de har liksom så här, de är helt gränslösa.
De är gränslösa, det är hemskt.
Jag är mer rädd för tonårstjejer.
Jag är rädd för tonåringar.
Ja, samma. Alla som är under 20 är helt jätteskrämmande.
Jag är livrädd.
Men ja, så det har också då på sistone kommit ut ganska mycket böcker om ämnet. Till exempel Katri Ylinens Satanallinen paniikki och sen Tuomas Äystös Paholaisen perilliset satanismipaniikin synkkä historia. Så det är kanske sådär nu lite i zeitgeist att vi håller på att gå in i en ny era av satanismepaniik. Satanism är ju ingenting nytt. Folk har alltid dragits till det okulta och kanske en av de mest kända är okultisten Aleister Crowley som grundade religionen Thelema och Anton LaVey som 1966 grundade The Church of Satan. Jättemysigt. Och
67-talet var ju... Eagles festa med.
Säkert. Ja, just
nej, det. Sägs inte det att Hotel California handlar om Anton LaVeys villa?
Jo, det gör det ju. Jag ska just säga. Ja, det gör det.
Alltså, se på det. Vad handlar det om?
Anton LaVeys villa, att det är liksom så att det är ett hus som är att you can go in there but you can never leave, att det är
just det.
Så att du blir där i en satanist limbo sen. Och alltså The Eagles kompilationsskiva är den mest sålda skivan i världen, så kanske satanismen hade då någonting med det att göra, att de sålde sin själ till Anton LaVey och blev jättekända. Vem vet? Men ju 60- och 70-talet var ju då en sån här riktig guldera för skräckfilmer och satanismen var all the range. Och alla var kolla på The Exorcist som kom ut 1973 som då, som ni säkert vet, handlade om en flicka som blir besatt av djävulen. Och den här filmen var en braksuccé. Folk skrek och sprang ut ur biografen och svimmade för de blev så rädda. Och filmen ledde till att en massa exorcism-business växte fram. Så där som nu för tiden alla vill vara influencers. Så på 70-talet var exorcist liksom det hetaste.
Det var det du ville vara. Coolt.
Precis.
Jag kan driva ut Satan ur dig.
Men alltså jag kan till exempel se oss tre att vi skulle vara en sån här exorcist-duo. Att vi skulle komma och så här långa mammakorvkappor på kvällen hem till någon och vara så där, att nu ska vi driva ut djävulen ur era tonåringar.
Jag skulle hellre vara kannibal. Jag fastnar lite på det där.
Hui! Så, vad håller du på
som
med
det på börten? Som botning känner jag att jag vill ändå liksom marknadsföra den ljusa sidan.
Ja. Alltså, jag har aldrig varit så intresserad av satanismen. Jag kan helt medge.
Nej.
Men är inte sådär, satanism eller vad man ska säga, är inte liksom inte så mycket typ djävulsdyrkan och blod, utan mer typ sådär, du får göra vad du vill, jag gör vad jag vill, jag skiter i dig, du skiter i mig.
Ja, det är mer liksom såhär hedonism liksom, att det är helt okej att bara liksom vara typ äta för mycket och knulla runt, eller jag vet inte vad de håller på med.
Ja, men sånt tycker jag.
Ja.
Kanske jag är en satanist.
Ja, precis. Men anyways, på 70-talet så var liksom då folk ganska rädda för det här och då började de på riktigt tro att Satan och hans anhängare lurkar i knutarna i Perte.
Lurkar i knutarna.
Lurkar i knutarna. Och sen satanistgutten Manson-familjen som mördar skådisen Sharon Tate och hennes ofödda barn på ett riktigt vidrigt sätt. Och sen så härjade en massa seriemördare på 70-talet. En av de värsta, Richard Ramirez, eller The Night Stalker som han kallades. Han var satanist. Så man undrar inte på att folk var livrädda och då seriöst trodde att djävulen var lös. Stevie Nicks blev beskyld för att vara häxa. Och Ozzy Osbourne fick ångest då fans trodde att de var satanister och kom på konserter i kåpor och ville ha efterfest på kyrkogården. Och,
men han kanske skulle ha slutat liksom så här, äta fladdermöss på scen. Ja. Var orolig för det.
Det är helt sant, det är helt sant. Men Ozzy Osbourne säger att these freaks with white makeup and black robes would come up to us after our gigs and invite us to black masses at Highgate Cemetery in London. I'd say to them, look mate, the only evil spirits I'm interested in are called whiskey, vodka and gin. Så Ozzy var inte intresserad.
Oj gud, de här gubbarna.
Ja, det är som på något sätt så rörande att de har varit så farliga någon gång i tiden. Och nu är man bara sådär,
Black Sabbath ska ju igen, de ska ha någon reunion-turné nu när Ozzy är ännu någorlunda pystyssa. Så det är ju lite cute. Men ja, sen blev det 80-tal och sen så kom det dessutom heavy metallen och den estetiken blev populär bland ungdomar. Och satanissoppan var klar. Och heavy metal lånar ju mycket av sin estetik av det okulta, så det hjälpte inte. Och moralpaniken var då ett faktum.
Jag tänker nu bara på när Ozzy Osbourne är i en rullstol på scen och ska så här, med sina löständer tugga i sig som ett fladdermus.
Ja, precis. Och de har säkert någon så här vegan fladdermus.
Och det blir inte något. Han tuggar och tuggar.
Ja, precis.
Det har ju också lite andra konnotationer efter corona här.
Ja,
precis. Sen kommer Sharon liksom på stagen och skär upp den åt honom. Och, liksom så att,
och tuggar den och spottar ut den i hans mun.
Ja, precis.
Som en liten fågelunge.
Precis, precis.
Usch.
Ja, de är så gulliga. Men ungdomar vill ju alltid provocera. Så ju mer de här föräldrarna fick moralpanik så desto mer rackar jag så att ungdomarna i fejse. Och det här ledde då till Satanic Panic som böckerna som jag nämnde i början handlar om. Och som präglade 80-talet ganska mycket. Och folk trodde då på riktigt att det fanns sådana här satanistiska pedofilkulter. Och det här är ju fortfarande något som QAnon som vi nämnde just. De rabblar fortfarande om det här. Och sen hade vi Parents Music Resource Center med vicepresident Al Gores fru Tipper Gore i spetsen. Mm. Som tyckte att The Filthy 15 med 15 artister som till exempel Prince, Mötley Crüe, Twisted Sister var satanistiska. Madonna var också på listan och det här, alla möjliga. Och de hade satt in subliminala meddelanden på sina vinyler som man hörde om och spelade dem baklänges och sen sjöngs de sex.
Alltså det där är fortfarande mitt livs största antiklimax, att jag inte har hittat sådana meddelande om man ens spelar någonting. Det där löften som aldrig infriades.
Precis, precis, precis. Alltså satt du också så liten och försökte vejva dem baklänges och inget. Ja,
alla har väl gjort det.
Ja, precis. Och det var sen rosta banalskal för att man trodde att man skulle bli hög av det.
Alltså, det enda jag minns är att jag hade någon sån här CD när jag var typ 15 och när jag lyssnade på den, liksom att man lyssnade, vem fan var det som... Jag lyssnade mycket på så här grunge och punk, men jag minns inte vem det var, men i alla fall när man lyssnade jättelänge så kom det en sån spår där helt till slut som det inte stod någonting om och då spydde någon. Jättemånga minuter. Och det här brukar vi alltid spela när vi hade våra hedonistiska fester i Borgo.
Nice. Nice. Jag kommer också ihåg att det var många album så just att det var 10-15 minuter tyst och så kommer det mitt i att något weirdo där och man är så
här, bästi och kacka.
Ja, precis.
Sånt var det på 90-talet.
De hamnade då för att i rätten och de här artisterna då hamnade och kom dit och försöka försvara sig själv. Och Twisted Sister frontmannen Dee Snider, han kom då till rätten för att försvara yttrandefriheten i sitt stora hår och hans armlös t-shirt och ledarhåsen. Han levererade ett jättebra tal. Han berättar att han de facto är en 30-årig kristen man som är gift och har barn. Och att han som låtskrivare kan garantera att den enda sadomasochismen, fjättrande och våldtäkten i deras sånger är huvudet på fru Tipper Gore. Och han liksom, det finns på, man kan gå till YouTube och titta på hela det här, vart han är där i rätten. För att han pratar jättebra och alla är bara så att, oj nej, han är smart, vad ska vi göra nu? Men det här 1987 så lanserades då ändå det här Parental Advisory Explicit Content-märke som varning för denna onda musik. Men som vi alla vet så är det ju bara en sån här badge of honor och kvalitets liksom märke. Och jag håller faktiskt just på att göra ett omslag som har det här märket. Och i mina ögon så är det bara så jättesnyggt att få sätta in det där så här, vet du, som en liten
detalj. Ja, det används ännu fortfarande.
Jo, det gör det. Det gör det. Och sen var det också jättebekvämt att man kunde skylla allt som är dåligt på satanismen.
Mm.
Till exempel The West Memphis 3, det är 3 tonårspojkar som på grund av att de klädde sig i svart och lyssnade på heavy blev beskyldda för ett mord på 3 barn 1993.
Åh gud, jag älskar den dokumentären.
Alltså, ja, den är så bra. Ja, rätten påstod att de här pojkarna var satanister och hade dödat de här barnen som ett ritualmord. Trots jättedåliga bevis fick de livstidsfängelse. Men artister som till exempel Metallica, Pearl Jam, Nine Inch Nails och Johnny Depp stöttade pojkarna och betalade deras rättegångskostnader i flera år. 2007 bevisade DNA-testet att de var oskyldiga 2011 efter 18 år.
Oh,
de frikända. Och sen,
jo, jag minns när han kom ut, han där ena. Han har ju skrivit några böcker, ja, och han var med, ja, i någon talkshow och han var så att, ja, att jag har ju blivit liksom, jag har fått en synskada av för att jag har suttit i isoleringscell så länge,
ja,
så jag kan inte se på hållen längre för att jag har inte sett mina ögon.
Ja, liksom. Ja, det är helt just. Ja. Mm. Och sen när du blev frikända så Pearl Jam's Eddie Vedder ordnade en sån stor fest åt dem och liksom så här, de var så här, yes, och Metallica var då en av dem som också hade stöttat dem jättemycket.
Det
och
var det här synd. Fallet, att det är så, ja, douchiga musiker som stöttar dem. Alltså, Metallica är inte riktigt så...
Metallica är väldigt douchiga. De ger
jättemycket pengar till som...
välgörenheten. De är så riktigt tupsiga gubbar. Jag åt hejdå Metallica. Jag tycker om Metallica.
Alltså, jag tänkte, vad håller du på med, Ellen? Du stiger in i ormboe.
Ja, okay.
Precis. Oh.
Nej, men jag vill höra, varför tycker du så illa om Metallica?
Precis. Men jag tycker du kan bara, alltså... tycka illa om Metallica. Oh my god.
För att jag tvingas höra Enter Sandman varje gång någon släpper en puck på isen. Alltså det är, jag tycker också...
Nej, det är inte doms fel.
Nej, men, nej, men det är också någonting... Är inte de också bara liksom kända som för att vara otrevliga?
Nej, de är ju jättetrevliga. Och vet du att varje keikka som de har så ger de jättemycket pengar till en lokal charity. Nu när de var i Finland så de går ju typ 60 eller 80 000 till det här... Att det till Mieli eller vart gav de liksom pengar. De,
ja, ja, okej.
De är ljuvliga.
De är ljuvliga.
Det kanske inte är att de är douchiga, men det kanske är någonting med att de är, alltså jag tycker inte bara riktigt om den där såhär
stilen.
Rockiga killen. Alltså den
är det lite sådär som med Coldplay, att Coldplay fans är liksom idioter. Alltså du tycker att Metallica fans är dumma i huvudet.
Men jag har ganska många vänner som är Metallica-fans, så nu känns det som att jag kommer bli... Ja, nej, men
du kommer bli cancelled.
Ja, nu moonwalkar jag ut ur det här, mitt eget argument här. Ah, jag har aldrig sagt
det. Jag tycker det var så roligt.
Men anywho, ännu det här West Memphis 3. Så det här fallet refereras i tv-serien Stranger Things. Och att Metallica också har en stor del att spela. Där den här karaktären Eddie, som är en hårdrockare som då blir beskyld för mord som han inte har gjort, är klart inspirerad av den här Damien Echoes som var en av West Memphis 3. Men nu är det ju ganska sjukt det där att de bara så att ja, men ni lyssnar på hårdrock och ni ser lite underliga ut, så nu sätter vi er i fängelse för det här, eller för när vi inte hittar någon annan. Helt liksom.
Nej, helt hemskt. Mm.
Ja. Nu är det så att jag tror inte på djävulen, men däremot så för mig är satanismen mest en sån här snygg visuell stil som jag egentligen inte har något att göra med att om man ska vara ond. Jag tycker tvärtom att det är ofta de som ser mest skrämmande ut som är snällast. Och både goth och heavy estetik lånar ju starkt av satanismen.
Går man med sådana svarta byxor som har mycket sådana remmar?
Det är ju fult. Det är ju mer lite så här, typ... Nej, det är ju töntigt.
Men vad är det för stil då?
Tumblr...
Ja, precis, precis, exakt den.
Så här långa och väldigt urringade linnen. Eller inte sådär.
Ja, liksom såhär satanist-hipster, typ.
Ja.
Mm. Eller så här lite emo. Men just det Tumblr-satanismen.
Jag är ju inte så minimalist, så det är kanske det. Men jag har ju mycket starkare dragning oavsett vad man... Alltså om vi tar bort tro och allting sådär. Men jag tycker väldigt mycket om... Både ortodoxa och katolska kyrkan är inte estetiskt. Ja, jag tycker alltså väldigt mycket
här,
om sådär
samma här.
Ikoner.
Ja. Ja, samma här. Jag kommer ihåg då när vi ännu bodde i Lovisa så vi hade en sån gammal det här hyresvärd som bodde där bredvid ett sånt jättefint stort hus och han hade jättemycket så konstiga saker där. Och han hade ett helt rum som var bara inrett med ikoner. Jag var sådär att, men är du liksom sådär jättetroende? Nej, alltså jag är ju helt ateist men jag uppskattar verkligen estetiken.
Jag har ett flertal krucifix och sådär, den döende Jesu bilder hemma.
Ja, jag har faktiskt också ganska mycket sånt. Men också liksom just typografin är jättefin och just fina gotiska bokstäver och magi och alkemi och sådär. Så jag gillar nog liksom den där estetiken jättemycket. Och sen sådär,
eller sen fast jag tycker nog det lätt slår över till inte så snyggt. Typ såhär papyrus
det är ju det.
Är väl ganska, det är ju det. Känns det är ganska det. Satanistiskt.
Men alltså, det är ju ja, det är allt beror på att om liksom just den kulten har en bra grafiker eller inte. Det är ju liksom ganska sagt tjänesteki.
Jag var helt för liten när jag tittade på Exorcisten första gången. Det här är liksom story of my life. Men det finns en scen i den här filmen som jag aldrig glömmer. Och det är när den där exorcistflickan kommer ner för trappan så här, i sin brygga baklänges.
Ja.
Och en sax. Ja, alltså sax. Fuck me Jesus, fuck me Jesus. Ja. Det är så otroligt skrämmande film.
Men den är ju fortfarande så skrämmande. Och sen det att där är liksom i vissa sådana scener av, så reflekteras liksom ett sådär djävuls ansikte sådär jättesnabbt. Att, alltså den är ju fortfarande helt sjukt skrämmande. Så helt sjukt bra.
Kanske det är den man ska titta på.
Ja.
Hej, nu vet jag också den där White Lotus. Den ska utspelas i någon sån här exorcisthem. Det ska handla om religion. Ja. Det ska handla om religion och icke, att vara icke-religiös och vara satanist.
Ja, på typ sådär silent retreat på ett nunnekloster.
Exakt. Och sen börjar så alla bara dö. Okej, nu har vi hittat på den här säsong 4. Hörni, det har handlat alltså om Bad Bunny och Bob Dylan. Det har handlat om White Lotus och det har handlat om Satan.
Satan.
Yes, Satan. När jag var lärare så var det. Så kallade alltid mina elever mig för Satan. För att det var så ont. Jag var en jättebra lärare. Jag var supersträng. Ja, så är det.
Man ska vara sträng, det är bra.
Men med dessa visa ord så säger jag tack Biffen Ahonen.
Tack, tack.
Tack Ellen Strömberg.
Tack.
Och jag heter Kiesvetihin och det här är Sällskapet. Hej då!